det här är ett västerländskt påfund att ha hundar som husdjur.
Okej, man tänker direkt på kinesiska tempelhundar, men okej, det kanske är, ja.
Så att för vissa har det här blivit en motståndshandling mot regimen att man äger en hund.
Som man den sen inte kan rasta?
Nej, då får man köra iväg. Antingen får man gå ut på natten eller så får man köra iväg liksom lite diskret till platser och rasta den.
Det får ju hundägare som bor i hyresfastigheter att framstå som kverulanter. Eller hur? Att man måste gå ner 3 våningar. Här måste man då köra iväg hunden flera gånger om dagen.
Mm. Det finns sätt att få perspektiv på sitt liv.
Det är en motståndshandling utan tvekan.
Producent idag var Amanda Rydman, tekniker var Leonardo Velander. Helena Groll och Helene Benno. När jag hörde lunchpuffen idag vill jag lyssna på hela Studio 1.
Mm, vad bra. Det blir vi glada för. Tror du att du kommer orka hela vägen då?
Ja, berätta.
Vad ska vi säga, Helene?
Ja, oj. Greta Thunberg, hon har just landat i Paris. Vad har hänt under tiden i Gaza? Det är en av sakerna.
Ja.
Mer.
Nyheterna nu och sen hör ni oss.
Aktivisten Greta Thunberg har landat i Paris efter att ha deporterats från Israel. I en intervju med BBC säger hon att israelisk militär kidnappade dem på internationellt vatten.
I made it very clear in my testimony that we were kidnapped on international waters and brought there against our own will into Israel.
Thunberg var på väg mot Gazaremsan med andra aktivister på en båt med förnödenheter. Thunberg säger att målet med kampanjen via Freedom Flotilla var att få in nödhjälp till Gaza och att få upp världens ögon för situationen för palestinier i Gaza.
This was a mission of trying to once again the Freedom Flotilla coalition has been continuously sending boats aiming to break the siege and open up a humanitarian corridor since 2008, and this was one of those missions.
Ekot söker Greta Thunberg, reporter här Helena Gailani. Samtidigt är hundratals aktivister just nu på väg från Tunisien i konvoj mot Gaza. I konvojen ingår 14 bussar och ett hundratal andra fordon. Slutmålet är Rafa i södra Gazaremsan och att bryta Israels blockad mot Gaza. De fraktar ingen nödhjälp utan resan är en symbolisk handling enligt organisatörerna. Polisen i österrikiska Graz bekräftar nu att 10 personer är döda i skolskjutningen och att 12 är skadade, några allvarligt. En 21-årig man från området, en tidigare elev, är den misstänkta gärningsmannen som sköt sig själv till döds. Så kan vi berätta att det går att se jordgubbsmånen från ikväll till imorgon förmiddag. Det är så den kallas, sommarens första fullmåne och en av de lägsta fullmånarna på 20 år. Jordgubbsmånen är lite rosaröd och upplevs som extra stor eftersom den är nära horisonten. Ekot, Carina Galanou, Ipsonius.
Där är P1, Sveriges Radio.
Efter fartygsaktionen alldeles nyss landade Greta Thunberg i Paris.
Men vad har hänt under tiden i Gaza nu när allt fokus legat på aktivisterna? Helena Groll och Helene Benno här den eftermiddag där vi också ska prata om Indien och EU.
Vem kan tänkas vinna mest på den relationen? Lite om mingelvett och festetiketsen.
Ja, lite tips nu när det är så många sommarfester. Och sen cyberattackerna mot bland annat SVT och sen här i Studio 1 efter klockan 17.
Nu skickar Donald Trump marinkårssoldater till protesterna i Los Angeles.
Där har ni oss, Studio 1, fram till 17:15.
Och först om skolskjutningen i österrikiska Graz där minst 10 personer inklusive skytten dött och närmare 30 personer skadats i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen i Österrikes historia.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Burg Dreischützengasse, ist eine nationale Tragödie, die uns zutiefst.
Ja, Daniel Alling, vår korrespondent, med oss nu direkt. Vem och vad är det vi hör här?
Ja, Ja, det här är den österrikiske förbundskanslern Christian Stocker, kristdemokrat, som på plats i Graz sa att det här är en svart dag för Österrike och en nationell tragedi för landet. En presskonferens som alldeles nyss avslutades med djupt berörda ministrar och förbundskansler alltså, och övriga myndighetspersoner. Mycket, mycket djupt berörda förstås efter den här fruktansvärda händelsen i Österrikes andra största stad.
Och vad vet vi så här långt då om hur det här dådet ska gå till?
Ja, det vi vet om fakta här nu som kom fram på presskonferensen är att de bekräftar nu alltså att 9 personer sköts ihjäl vid den här händelsen, vid det här attentatet, av den misstänkte gärningsmannen som därefter tog sitt liv, sköts ihjäl sig helt enkelt på en toalett inne i skolbyggnaden. Och ytterligare 12 personer är skadade, varav 9 svårt, 2 ytterligare svävar i livsfara. Alltså 12 personer skadade, 2 svävar i livsfara av dem. Det vi också vet att den här 21-årige mannen, den misstänkte gärningsmannen, han kommer från Graz-området, alltså och någonstans ifrån staden där, eller ifrån omgivningarna, och att han är tidigare elev på skolan. Han var inte elev nu, man hade gått där tidigare, men avslutade då aldrig sina studier. Det är vad vi vet om själva faktaläget. Men du vill också veta hur det här ska gå till, ja?
Ja.
Ja, det var så att det började 10:00 i förmiddags, och då fick man larm till polisen om att det pågick skottlossning inne på den här skolan som ligger väldigt centralt inne i Graz nära järnvägsstationen, och polisen ryckte ut väldigt snabbt, och efter 17 minuter så hade man kontroll på situationen, säger polisen nu. Men under den tiden så hann alltså den här personen skjuta ihjäl så många människor. Flera av de här dödade är alltså elever på skolan, och man får sätta sig in i situationen. Det är skolavslutningstider, betygssättningstider, en fruktansvärd händelse så här när som helst naturligtvis på läsåret, men i den här speciella situationen. Och man jagade alltså personen inne på skolan, men han alltså tar sitt liv innan han gripas. Så gick det till, och många, många räddningsfordon skickades till platsen, och eleverna hölls inne i skolan under en längre tid, men de har nu under eftermiddagen kunnat lämna skolbyggnaden, alltså de överlevande, och kunnat återförenas med sina föräldrar.
Och nu har det ju kommit, och flera länders ledare har uttryckt sitt stöd. Vad har du sett av reaktionerna?
Ja, det kommer naturligtvis stöttande ord från alla europeiska länder, men framförallt är det här som förbundskansler mycket riktigt säger, en nationell tragedi och en svart dag för Österrike. Det här är den värsta skolskjutningen man har haft. Man har haft några stycken på senare tid, men inte alls av den här kalibern. Och det här kommer säkert leda till så småningom om både en diskussion om säkerheten på skolorna, men kanske också en diskussion om de österrikiska vapenlagarna. För det har också bekräftats under eftermiddagen här att den misstänkte gärningspersonen, 21-åringen alltså, han använde 2 vapen enligt samstämmiga medieuppgifter, en hagelbössa och en pistol som han hade köpt strax före dådet på ett lagligt sätt. Han hade alltså licens för de här vapnen, och möjligen kommer det också en diskussion så småningom kring det här med hur vapenlagarna i Österrike fungerar. Jag ska också säga det att det är ganska ovanligt i Österrike, men man har utlyst 3 dagars landsorg, och imorgon ska också en nationell tyst minut hållas i landet efter dådet.
Berättar vår Tysklands korrespondent Daniel Alling.
Studio 1 P1 är här denna tisdag eftermiddag, och igår så greps ju Greta Thunberg och andra aktivister på segelbåten Madeleine av israelisk militär efter att ha försökt bryta blockaden mot Gaza. Det var ju på natten till igår, ska vi säga. Och Greta Thunberg är nu på väg hem till Sverige.
Alldeles nyss landade hon i Paris, men flera av hennes medaktivister har valt att stanna i Israel. Och till brittiska BBC så sa Greta Thunberg så här.
I made it very clear in my testimony that we were kidnapped on international waters and brought there against our own will into Israel.
Ja, vi blev kidnappade på internationellt vatten, säger Greta Thunberg här. Jag tror hon sa det när hon hade landat i Paris. Samar Hadros, Mellanösterkorrespondent. Greta Thunberg valde att lämna, men några flera aktivister är kvar. Vad kommer att hända med dem?
Ja, precis. 8 gick var och de har vägrat skriva på något dokument som jag säger att de är illegala invandrare, har tagit sig in i till Israel illegalt. De kommer att placeras i ett fängelse, ett förvar där just illegala invandrare placeras. Givon fängelset heter det i Ramle i mellersta Israel i väntan på rättegång, och den här rättegången väntas gå till fort och döma dem till deportering.
Och det har ju varit mycket rapportering i internationell media om det här och om Greta Thunberg också förstås. Hur har det rapporterats om den här aktionen i Israel?
Ja, mycket handlar om hur Israel har hanterat aktionen medialt. I panelsamtal så tycker vissa att Israel borde ha stoppat den här båten redan innan den började segla ut från Siciliens kust, så att den inte får den internationella uppmärksamheten den har fått. Och många försöker förlöjliga både aktionen och Greta Thunberg. Jag såg någon tv-reporter som undrade hur Greta som vägrar flyga ska göra nu. Ska hon simma tillbaka kanske till Sverige? Och han skrattade där tillsammans med programledaren. Men så har vi också de journalister och debattörer som kritiserar både mediernas och myndigheternas försök att göra narr av aktionen och av Greta genom att publicera karikatyrbilder och bilder med rubriker som hånar Greta och aktionen, och istället lyssna till vad de här människorna vill förmedla, sa en debattör, och han är också tidigare Knesset ledamot Dov Genen heter han. Han påpekade i ett samtal att Greta och hennes vänner ser bilder från Gaza som israeler inte får se i israeliska medier, och menade att Israel måste förstå att världen ser något annat än vad israeler ser.
Om vi bara flyttar blicken då från Greta Thunberg och just in i Gaza, hur skulle du beskriva att läget är där just nu?
Ja, attacker fortsätter. Jag såg precis en siffra som publicerades av Hamas kontrollerade Gaza hälsodepartement, och där man uppgav att 78 har dödats bara sedan gryningen. Det har utfärdats nya evakueringsorder i norra Gaza. Och vi har också liksom, vi har rapporterat väldigt mycket om de här skjutningarna kring och i närheten av matutdelningscentraler, och de fortsätter varje dag. Runt 40 dödades idag i olika skjutningar i närheten av dessa matutdelningscentraler som sköts av en stiftelse som är både israeliskt och amerikanskt stöttat.
Säger Samar Hadros, vår korrespondent. Och protestaktioner som Freedom Flotilla med Greta Thunberg, ingen ny företeelse. Välkommen Mattias Wahlström, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
Tack.
Vad kallas den här typen av aktivism?
Alltså, man skulle kunna kalla det för civil olydnad, men eftersom civil olydnad ofta innebär att man bryter mot en lag, och det är inte helt tydligt att det är fallet här, så kan man lägga det under en överlappande kategori, en direkt aktion, där man brukar gruppera protester som innebär att man inte bara försöker fästa uppmärksamhet på någonting, utan man försöker också förändra det man vill påverka i själva aktionen, som att de här försökte föra in mat och förnödenheter till exempel.
Vad finns det för risker med att genomföra sådana här aktioner?
Alltså, det är ju framförallt den personliga risken, och det är ju ofta en del av själva protestlogiken då, att man som den som gör den här aktionen själv utsätter sig för en risk, som i det här fallet med Greta Thunberg och hennes med aktivister då, och på så sätt visar eller försöker visa för omvärlden då att det här är någonting som är väldigt allvarligt, så allvarligt att jag är beredd att utsätta mig för den här allvarliga risken.
Just den här aktionen och många andra väcker ju väldigt starka känslor. Vi hade debatt här i Studio 1 igår om hur man ska se på den här aktionen och debatt om Greta Thunbergs roll och så vidare. En del talar om ett jippo, andra menar att det är ett bevis på en lyckad aktion. Vad avgör, skulle du säga, om en aktion är lyckad eller inte?
Ja, alltså det där får ju framtiden utvisa och det kan vara svårt att avgöra det så här på kort sikt. Det kanske vi vet om ett år, så kan vi se tillbaka och så kan vi försöka göra en värdering om det här lyckades eller inte. Men jag menar, ett mått på att aktionen i någon mening var lyckad, det är ju att vi sitter här och har det här programmet och att det får så pass mycket uppmärksamhet. För uppenbarligen, som vi hörde innan i inslaget här, så är det ju inte bara förlöjliganden och kritik som de här får, utan det är också stöd och det finns röster både uppenbarligen inom Israel och även internationellt som menar att det här fäster uppmärksamheten på de allvarliga förhållandena i Gaza.
Är det viktigt att ha en frontfigur? I det här fallet så har ju Greta Thunberg skapat stora rubriker. Hon är känd internationellt. När du tittar på den här typen av aktioner eller aktivism, är det viktigt att ha någon som människor känner igen, ett namn som skapar rubriker?
Jo, men det får man väl säga. Sen är det klart att Freedom Flotilla, de har gjort aktioner tidigare och de har fått rubriker tidigare också, inte minst när människor dödades i samband med att en båt 2010 bordades. Men det är klart att en internationellt, vad ska man säga, ikonisk person som Greta Thunberg har blivit, det blir ju en draghjälp. Och det är klart att om man tittar i den internationella pressen så är det ju ganska mycket fokus på Greta Thunberg, så att det är nog ganska otvivelaktigt att den här aktionen har fått en draghjälp just av att hon har deltagit.
Men om man ser ett bredare perspektiv, hur effektivt är det med sådana här aktioner för att flytta fokus eller rikta strålkastarljuset någonstans dit man vill?
Jo, men som jag brukar säga, det är inte alltid nödvändigtvis så att man med den här typen av aktioner vill uppnå att bli omtyckt av alla. En aktion kan vara effektiv även om människor, i alla fall delar av befolkningen som tar del av den, reagerar starkt negativt på den. För att man kanske fortfarande lyckas med att lyfta en fråga och att föra en diskussion. Sen är det ju alltid jättesvårt att på förhand veta om en protestaktion kommer att vara framgångsrik, och ganska mycket beror också på hur aktionen behandlas i media, och det påverkar också om det finns andra kända personer eller politiker som också tar upp frågan, så att man får kanske, man redan driver en viss fråga och så får man draghjälp av att det sker aktioner som får den här typen av uppmärksamhet. Men det menar, historiskt så finns det ju exempel på att man har lyckats. Man brukar ofta lyfta fram medborgarrättsrörelsen i USA som ett lyckat exempel, där man använder mycket sådana aktioner. Men det är jättesvårt att på förhand veta hur det kommer att gå. Mm.
Samara Drouz, innan vi slutar, vår Mellanöstern-korrespondent. Har den här aktionen, har den gett någon effekt på den israeliska opinionen? Ska vi se om Samara är kvar. Hon kanske har hunnit lägga på och springa vidare. Hon har mycket att göra i dessa dagar. Tror att hon inte finns kvar. Eller hon finns ju där på plats, men inte hos oss. Så Samara Hadrus hörde ni tidigare. Mattias Wahlström, professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Tack ska du ha.
Tack.
Och alldeles strax här i Studio 1 så ska vi prata om EUs och Indiens relation, men först om den presskonferens i Bryssel som just tagit slut.
Andreas Liljeheden, vår korrespondent, med oss nu. Du har lyssnat och det ska ha kommit information där om nya sanktioner mot Ryssland, eller hur?
Precis, jag har lyssnat. Det var EU-kommissionens ordförande von der Leyen och utrikeschefen Kaja Kallas som hade presskonferens alldeles nyss. Och då la fram förslag om ett 18:e sanktionspaket från EU riktat mot Ryssland. Och det är framförallt två stora sektorer man riktar in sig på. Det är energi och det är banker. Och när det gäller energi så var det framförallt att kommissionen föreslår ett lägre pristak på olja som då skulle sänkas från $60 fatet till $45 per fat. Det var nya sanktioner mot den ryska skuggflottan som används för att runda oljesanktioner. Det var också förbud för EU-företag att genomföra transaktioner kopplade till gasledningen Nord Stream, och på så sätt så hoppas man att hindra att den öppnas igen. Och sen så var det ett antal transaktionsförbud när det gäller över 20 ryska banker och en del andra sanktioner.
Då annat i Bryssel idag också. Indiens utrikesminister Jaishankar är på besök, och just Indien är ett av de länder som EU nu satsar på att få bättre handelskontakter med.
Och Indien i sin tur ser ju gärna stärkta band till Europa, och indisk media rapporteras om utrikesministerns resa till Frankrike och Belgien.
Och med nu då Andreas Liljeheden som vi hörde i Bryssel, och också vår Sydasienkorrespondent Naila Salim. Båda två då. Vi börjar med det som är på gång i år och har varit ganska länge faktiskt. Ett handelsavtal mellan Indien och EU. Hur högt på önskelistan ligger det, Naila?
Mycket högt åt indiskt perspektiv skulle jag säga. Och i februari när EU-kommissionen besökte New Delhi så talades det om att det här frihandelsavtalet skulle kunna bli världens största om man får ihop det. Så det är mycket som står på spel, men samtidigt så får man inte glömma att det redan finns ett brett samarbete. Till exempel här i förra veckan så genomfördes en gemensam försvarsövning till havs.
Andreas Liljeheden, hur viktigt är det med ett frihandelsavtal? De har ju varit rätt segdragna de här frihandelsförhandlingarna.
Det har de varit, men det är viktigt även för EU. Det är klart att när, om vi ser till EUs traditionella partner USA under Donald Trump, så har han startat ett handelskrig med EU och i princip hela världen. Och då är det än viktigare för EU att söka andra möjliga handelspartner, som man har varit särskilt aktivt när det gäller just Indien. Och dels har vi ju dagens möte, men också det som Naila nämnde, att EU-kommissionen var där, inte bara ordföranden von der Leyen utan hela kommissionen, alla kommissionärer reste till Indien nyligen, och det är ju ganska ovanligt, och det säger någonting om hur viktigt detta är för EU.
Mm. Och Naila Salim, det här är ju den indiska utrikesministerns tredje Europaresa på kort tid. Vad är det han bygger upp här?
Men det handlar om att stärka Indiens band till Europa och till enskilda europeiska länder för att främja investeringar i Indien och handel med Europa som vi har pratat om här. Men det handlar också i hög utsträckning om säkerhetsfrågor och terrorbekämpning, och det var rätt tydligt idag på den pressträff som Jaishankar höll, där man pratade just om cybersäkerhet, försvar och terrorbekämpning. För i grunden till de här senaste resorna så ligger ju eskaleringen av konflikten i Kashmir, och där är det flera indiska delegationer som försöker föra fram Indiens syn på den här konflikten, alltså att det inte då skulle handla om två likvärdiga parter utan att Indien då är angripet som man ser det.
För Indien är ju en av världens snabbast växande ekonomier här, så de vill stärka banden ändå. Det är viktigt för dem att stärka banden till Europa, eller?
Ja, men det är jätteviktigt. Alltså, Indien behöver tillgång till europeiska tekniska lösningar, den gröna omställning som pågår här, till EUs marknad som man vill sälja till. Och så vill man få investeringar från europeiska företag för att kunna hålla igång den höga tillväxten i Indien. Och därigenom också få tillgång till den kunskap som vi har här i Europa och försöka skapa arbetstillfällen i Indien. Så för Indiens del så är EU verkligen en viktig partner.
Andreas Liljeheden, för EUs del där USA var ju tidigare EUs viktigaste handelspartner, och nu med Trumps tullar så har ju Indien blivit viktigare. Vad vill EU ha ut i närtid av Indien?
Ja, men det handlar om flera saker egentligen, och såklart om ökad handel och att europeiska företag ska få större tillträde till Indiens marknad. Det är en väldigt stor marknad sett till befolkning, världens största. Så det är ekonomiskt viktigt, men sen skulle jag också säga att det är symboliskt viktigt i en tid när Trump bedriver handelskrig med höga tullar, och vi har både Trump men också andra ledare som utmanar en världsordning med internationella regler, så blir det symboliskt viktigt för EU att skaffa sig andra partners som vill bevara den här regelbaserade internationella ordningen. Så det är också den typen av signal som man vill skicka. Och sen är det klart att med rådande säkerhetsläge Europa ska rusta upp jättemycket och snabbt. Och då kan man ju konstatera att Jaishankar har ett möte också med EUs försvarskommissionär, och han själv betonade det, att Indien har en mycket kapabel försvarsindustri.
Naila Salim, du var ju inne på det här med striderna på senare tid mellan Indien och Pakistan kring gränsen i Kashmir. Hur spelar det in? Vill man försäkra sig om Europas stöd här, eller?
Ja, men jag tror att det är viktigt, så tolkar jag det precis som Andreas sa här. Så vill man ha en partner som man kan vända sig till vid behov och som man får stöd utav. Och det har funnits en viss irritation faktiskt i Delhi över de första reaktionerna från Europa, där man ansåg då, alltså från ett indiskt perspektiv, att Indien och Pakistan klumpades ihop, att man inte omedelbart ställer sig på Indiens sida. Man kunde väl idag ändå skönja att ja, det finns lite olika syner. När man kom till frågan om kärnvapen och hot om kärnvapen, så nämnde hon till exempel Ryssland, som man skulle prata om senare efter pressträffen, och Ukraina, men däremot så nämnde hon då inte Pakistan. Så att det är viktigt för Indien att påverka Europa och få så stort stöd som man bara kan få som möjligt.
Andreas Lidjeden, kärnvapen nämnde Naila Salim här. Hur påverkar det här beslut om frihandelsavtal och annat?
Alltså från vissa håll så finns det ju definitivt en kritik mot att EU närmar sig stater eller samarbetar med länder som har olika demokratiska problem, och Indien ligger ganska långt ner när det gäller vissa demokratiska mätningar. Vi pratar pressfrihet till exempel, så den typen av kritik finns ju trots allt. Och sen är det klart att det underlättar inte om man dessutom är i en konflikt med ett grannland och det dessutom är två kärnvapenmakter. Men med det sagt så är det inte heller någon helt ny konflikt, och man har förhandlat om det här handelsavtalet under ganska många år. Och just det här, givet omvärldsläget, så är det ändå en väldigt prioriterad fråga för EU-kommissionen att få till ett avtal, gärna i år, men det är också en prioriterad fråga för många EU-länder.
Men Indien eller EU då, vem har mest eller minst att vinna på det här, om vi kallar det för vänskapen, Naila Salim?
Jag skulle nog säga att det är båda. Indien kan använda EU för att lyfta sin befolkning och fattigdom genom ökad tillväxt till exempel. Och EU behöver väl en allierad i Asien, tänker jag.
Andreas Liljeden, tycker man från EU-håll att det är båda?
Ja, men definitivt. Det säger man ju alltid i handelsförhandlingar, att det här ska gynna bägge parter, att det inte är en transaktionell syn som man har, som kanske Donald Trump i USA har. Men framförallt det här, att det som jag nämnde tidigare, att det är symboliskt viktigt att stå upp för internationella regler, en internationell världsordning som bygger på respekt för internationella regler, är jätteviktigt för EU, för det är ju EUs själva identitet. EU är ju ett samarbete som bygger på internationella regler.
Våra korrespondenter för Sydasien och EU, Naila Salim och Andreas Liljeden.
Och då ska vi sticka emellan med något helt annat, som vi brukar säga. Det är ju juni, det är studentmottagningar, det är bröllop och det är sommarkalas.
Så vad ska då den som ska på fest och mingla eller vad man nu gör tänka på?
Sofia Larsson kom precis in i studion, frilansjournalist, etikettexpert. Ja, om vi börjar med det där med minglandet. Hur mycket behöver man mingla runt på en fest om man inte känner så många?
Ja, man ska mingla runt ganska mycket. Det är lite själva meningen med en fest sådär. Annars kan man ju gå på middag med sina gamla vanliga kompisar. Men det finns ju...
Man förväntas alltså mingla runt.
Ja, absolut. Och sen till allas lättnad kanske, så är det ganska få som älskar att mingla. Det finns ett spann, det finns folk som har social fobi, det finns de som älskar att mingla. Det kanske är de som ska pitcha en affärsidé för investerare och liksom se någon fördel med det. Sen däremellan så beror det mycket på dagsform och sammanhang, hur kul man tycker.
För det är ju lite svårt det där att ta sig runt i minglandet, eller kan vara.
Absolut.
Hur vet man liksom att nu går jag vidare till nästa, och hur närmar man sig där?
Ja, om man har några som man känner redan, då har man ju som en liten trygg ö, och då är det lätt att fastna där. Men då tycker jag att man har ett ansvar, särskilt på såna här sommarfester där värden eller värdinnan har massa olika saker, och det är maten och det är något partytält som håller på att kapsejsa och sådär. Så då ska man ha lite skannarummet och se, finns det någon som står själv i ett hörn, och se till att så här bjuda in den. Det behöver inte vara komplicerat, bara hej, vem är du? Man presenterar sig, hej, jag heter det här. Och om man är den som ska ansluta till ett existerande sällskap, då kan det bli lite krystat om man känner att man måste komma med något supersmart eller jätteroligt, utan det är det här som räcker igen. Hej, jag heter... Och sen går man vidare.
Och sen då? Hej, jag heter Helena. Och sen?
Ja, det brukar ju vara, hur känner du bla bla bla, den som ordnar festen, som är festobjektet. Och det kanske känns lite tråkigt, som att man håller sig till ett särskilt script liksom. Men det är enkelt. Och efter det så kanske ni upptäcker att ni har ett intresse för astrofysik eller någonting, båda två. Och då kan man ta det vidare därifrån. Men känner man att det är svårt, så är mitt råd att fråga värden eller värdinnan, behöver du hjälp med någonting? Det kanske behövs delas ut snittar eller någonting, blommor, oj, de bara ligger i stora drivor.
Så man får en roll på festen.
Exakt.
Och går runt. Och...
Ja, och då är det mycket lättare när man tar det från det praktiska sen.
Om det är mer än mingel då, att man ska sätta sig ner och äta eller sådär. Vilka är de viktigaste etikettsreglerna om det är middag? Hur mycket ska man skåla till exempel?
Ja, jag tycker ju att... I den här typen av sammanhang, det är informellt. Jag tycker inte att man ska hänga upp sig för mycket på etikettregler i det här sammanhanget. Blir du bjuden på en formell middag, ja, då ska du ha de glasklara för det, för att du själv ska kunna slappna av och fokusera på att konversera och sådär. Men i det här sammanhanget, det tycker jag att det är lite...
Men nu pratar vi om sommarfester och så.
Ja, då tycker jag att det är lite liksom ett självpåtaget kors som kan bli lite tungt att bära, utan låt det vara lite informellt i de här sammanhangen.
Och sen ska man ha present med sig kanske, vad vet jag. Mm. Hur mycket bör man ge för ungefär, vad är en rimlig summa?
Ja, det är en fråga jag ofta får som alltid är omöjlig att svara på faktiskt. För det är många parametrar som spelar in. Du får tänka efter lite, vad har ni för relation? Vad har du för budget? Finns det någon form av liksom historia, någon reciprocitet där ni har ett ömsidigt givande och tagande? Och sen också, är det ett speciellt tillfälle som aldrig kommer åter? Någonstans med de parametrarna borde du kunna fatta ett någorlunda informerat beslut.
Sen är det en del som undrar när det står sommarfin klädsel. Vad är det?
Ja, det har ju till och med figurerat i kungliga sammanhang. Så att det är nog en idé som man får vänja sig vid. Nej, det betyder att det är öppet för tolkning. Och är man osäker, fråga den som ordnar festen. Det är helt okej.
Men de säger ju kanske då, ja men sommarfint, ta någonting som du känner att du tycker att du är snygg i, eller?
Ja, men det är väl inte liksom jeans och t-shirt, utan det är inte heller någonting du skulle ha på jobbet, utan det är ett steg över det.
Är det viktigt med alla de här reglerna, eller är det viktigt att vi har regler att hålla oss till när vi ska...
Vissa är viktiga och andra är inte det. Jag i mitt då värv försöker att dekonstruera reglerna och inte bara liksom vad som är papegoja som återupprepar, utan se vad är det som är värt att bevara till framtiden och vad kan vi kasta på historiens skräp.
Ta någon sån som du tycker är värt att bevara, något sånt där som kanske många glömmer när det gäller klädsel eller present eller hur man uppför sig.
Ja, men när man ska mingla, satsa på att vara intresserad istället för att vara intressant.
Hur då?
Att du intresserar dig för andra människor och frågar om dem istället för att hela tiden försöka prata om dig själv och olika coola grejer med dig själv.
Mm. Har du någon annan sån där öppningsreplik mer än hur känner du världen eller värdinnan eller festföremålen?
Ja, alltså, det här är ju så tråkigt, så förlåt mig, men jag vet att det funkar. Prata om vädret.
Prata om vädret, ja. Absolut, det kan man göra. Och du, finns det något sånt där som man absolut inte får göra? Som man ska komma ihåg att det där är stort misstag. Så där ska man inte uppträda.
Ja, och det är låta någon stå och vara nervös i ett hörn och inte bjuda in.
Okej, ja, men jättebra. Då alltid tänka på att scanna rummet, kolla om det är någon som står ensam och så komma fram. Mm. Och om man själv står ensam då?
Ja, då så får man tänka till exempel på hållningen. Då kan man alltid lura folk att man är trygg i en situation fastän man egentligen inte är det. Och sen får man hitta någon som man kan prata med, men man får inte vara som ett plåster på dem, utan man måste cirkulera efter ett tag.
Eller så kan man hoppas på att många har hört dig, Sofia Larsson, här ja. Hos oss, frilansjournalist och modern etikettexpert. Tack för att du kom hit.
Producenten den eftermiddag heter Cecilia Tengmark. Sändningskoordinator är Ebba Björk och tekniken sköts av Marcus Östlund.
Och nu om det stora strömavbrottet i Sydeuropa i slutet av april. Det var det där när stora delar av flera länder plötsligt slocknade. Och då lyste lamporna som vanligt i en liten bergsby i norra Spanien.
Ja, det gjorde de. Och frilansjournalisten Theo Bondestam reste dit till den här byn för att förstå hur det gick till och vad resten av landet kan lära sig.
Gråsparvarnas kvittrande är det enda som hörs. Och bjällrorna som ringer när de svarta korna rör sig uppe i bergen. Här i San Vicente del Monte, i Kantabrien, i norra Spanien, bor det runt 200 personer.
Era el mediodía.
Pepe García Callejo öppnar dörren till sitt hus och börjar berätta om dagen när byn var en av få platser i Spanien som hade ström. Vid lunchtid den 28 april ringde hennes dotter och frågade om de hade el.
Y nosotros decimos, sí, 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 estamos viendo la tele nosotros.
Peppi svarade att hon och maken José María tittade på TV. Där hörde de snart nyheten. Strömmen hade gått i hela Spanien, hela Portugal och i södra Frankrike. De gick ut i byn och alla verkade ha elektricitet. José María säger att förvåningen kom först senare.
La sorpresa vino después, cuando venían, porque a los dos días empezaron a llegar periodistas de la televisión española, de la 1, de la 5, de la 6.
Dagarna efteråt hade byn besök av flera tv-kanaler som gjorde reportage och frågade sig vad som låg bakom att byn klarade sig från strömavbrottet. Eduardo Callejo Fernández kommer gåendes på det lilla torget bredvid kyrkan. Han föddes här och är nu en av byns politiska representanter i kommunen. Eduardo visar vägen till den inhägnade containern som byn numera är känd för. Bara ett lågt surrande. Vittnar om någon slags aktivitet. Här i den militärgröna plåtlådan finns stora litiumbatterier som fungerar som reservgenerator när elen går.
Lo único que el pueblo, San Vicente del Monte en este caso, tenía que ceder un trozo de terreno para que se instalara.
Byn behövde bara upplåta en bit mark för plåtlådan, så fick de gratis installation från ett elbolag som ville testa ett nyskapande projekt. Flera andra byar i området tackade nej innan frågan gick till San Vicente del Monte. Och med facit i hand har grannbyarna också börjat undersöka om de kan få en liknande lösning på plats, berättar Eduardo Callejo
Fernández.
Det är företaget Figor som har utvecklat tekniken. VD:n Inigo Segura förklarar över telefon att det är elbilens snabba utveckling som gjort att litiumbatterier blivit så effektiva och billiga att de kan användas i reservgeneratorer. När systemet upptäcker att strömmen har gått sätts batterierna igång direkt.
Es un proceso de milisegundos. Arrancan las baterías y sustituyen la red que ha desaparecido.
Det går på några millisekunder, säger Inigo Segura. Men kan tekniken användas på fler platser än små bergsbyar?
Esta tecnología ya se está instalando con capacidades de energía, yo te diría que de orden de 100 veces más, o sea, como para San Vicente del Monte.
Redan nu finns motsvarande projekt med 100 gånger så stor kapacitet, säger Inigo Segura. Och det är främst aktuellt på svårtillgängliga platser som ofta drabbas av strömavbrott. Knappt 2 timmars bilresa bort i staden Bilbao. Visar energiforskaren Aitor Oresti vägen till sitt kontor på Baskiens universitet.
Tenemos ya una respuesta. ¿Por qué se pasa el apagón?
No.
Vet vi nu vad som orsakade strömavbrottet i april? Nej, säger Aitor Oresti. Men bilden har klarnat.
Teniendo respuestas parciales, tenía que ser varias cosas una detrás de otras.
Vi har delar av svaret, att det var flera mindre tekniska fel som följde på varandra.
Todo se ha hecho muy bien, todo se ha hecho siguiendo las normas, pero las normas que hay en estos momentos son normas
Ingen gjorde fel, allt gjordes enligt protokollen. Men protokollen har blivit inaktuella, menar Aitor Oresti. Han menar att Spanien befinner sig i en tid av omställning till ett elnät som bygger på förnybara energikällor och att den förändringen är något som måste få ta tid. Idag finns flera flaskhalsar som gör systemet sårbart. Tillbaka till bergsbyn San Vicente del Monte.
Necesidades básicas para la vida diaria, como puede ser la luz o el agua y todo lo demás.
Det viktigaste för lokalpolitiken Eduardo Callejo Fernández är att byborna har tillgång till el, vatten och annan grundläggande infrastruktur.
Här estamos peleando mucho por el tema de la cobertura móvil.
Mobiltäckning är det största problemet som byn brottas med nu. Den typen av basresurser kan inte ses som självklara här. Och många i byn är medvetna om att det till exempel kan vara bra att odla egen mat, säger han medan han pekar ut lök och sallad i grannarnas trädgårdsland. Men om det kommer fler strömavbrott eller andra kriser i framtiden, känner sig den pensionerade mjölkbonden José María Callejo mycket säkrare uppe i bergsbyn än han skulle ha gjort i en större stad. Här känner alla varandra och vi hjälps åt om det behövs, fortsätter han. Pepi García Callejo visar vedspisen där hon brukar laga mat på vintrarna. Och den fungerar förstås lika bra under ett strömavbrott. Efter den mediala uppmärksamheten har San Vicente del Monte nu fått smeknamnet Ljusets by.
Está de moda, el pueblo de la luz.
I Bilbao menar energiforskaren Aitor Oresti att just litiumbatterier varken är det enda eller det bästa alternativet för att stärka Spaniens elnät. Det är eftersom batterier har en så begränsad kapacitet. Men småskaliga projekt och ett energisystem som inte är lika centraliserat tror han är framtiden.
Jag tror att systemet del siglo 21 debería ser más una red de redes.
För att nå dit menar han att civilsamhället och inte bara myndigheterna behöver inkluderas i att hitta lösningar för en lokalt anpassad energiförsörjning.
Que no es solo el ayuntamiento como alcalde como institución, sino que sea todo el municipio quien forme parte de ese nuevo modelo energético.
Nyheter som den om byn som slapp strömavbrottet kan inspirera fler lokalsamhällen att installera egna system för en mer motståndskraftig strömförsörjning.
Necesitamos ver que todas estas nuevas tecnologías que se están empezando a implantar que funcionan y que funcionan bien.
Sist här energiforskaren Aitor Oresti i Theo Bondestams reportage från norra Spanien.
Ja, här hör ni väl ett tydligt sommartecken, bekanta toner. För idag så presenterade SVT:s Allsång på Skansen vilka artister som kommer uppträda på Solidens scen i sommar. Kai, Sara Larsson, Niklas Strömstedt, Ola Salo, Peter Jöback är några.
Just det, och Ekots reporter Felix Österperson, han var på Skansen tidigare idag och träffade artisten och mångsysslaren Anis Don Demina som ska vara med den 8 juli. Och han tvekade inte en sekund när han fick frågan.
Nej, man säger ja. Eller de säger, vill du vara med? Ja, säger man. För att det är så fett. Också så kul för att så här, sist jag var med, det var när vi gjorde EM-låt. Jag och Sam gjorde Flaggan i topp. Och sen dess har jag väl på musikfronten kanske så här backat lite för att hitta mig själv och så här. Och nu när jag verkligen känner, vi släpper en singel i slutet på juni som vi kör här. Och jag är så taggad på det och verkligen får komma tillbaka och visa allt som jag har jobbat på och liksom gnuggat fram.
Ja, men jag tänkte på det där med att du är musiker, men du är en mångsysslare av rang. Jag skulle säga att det var nog störst jubel här när du kom ut på scen, i alla fall bland de här skolklasserna som kom hit. P1, mycket äldre lyssnare. Hur förklarar du för äldre folk liksom, när de frågar, vad gör du om dagarna?
Men jag försöker väl säga att jag gör lite allt möjligt. Och att jag gillar att få folk att le. med underhållning, kan jag säga. Och jag skriver musik och sen är jag på tv ibland och sen är jag på radio och sen är jag på YouTube och sen är det lite överallt. Men det är svårt ibland att förklara. Men det är väldigt... Jag vet att det är många så här äldre som typ såg mig i så Let's Dance och det. Att du dansar så bra. Och lite sådana saker. Så att jag liksom... Jag gör ju allt möjligt och försöker catera till alla.
Och bland alla de här andra artisterna som är idag, vem är du själv mest taggad på att se?
Nej, men Daniela Ratana är ju stor favorit, såklart.
Du måste förklara för våra lyssnare som inte vet.
Det är Sveriges bästa artist.
Okej. Och din flickvän?
Ja, så jag är väldigt partisk. Men det är också sant att hon är Sveriges bästa artist.
Okay. Och förutom kärleken då, vem ska
Nej, men typ Ison och Fille lyssnar jag mycket på när jag var ung. Victor Leksell tycker jag är helt fantastisk. Tjuvjakt är asballa. Och sen typ så här, Kai ska bli kul att se. Och jag vet, Medina också polare. Det är mycket liksom, kompisar och sånt. Scarlett är ascoola tycker jag. Så jag tycker alla här gör något jävligt fett.
Och formatet då, vad tycker du om att gå ut i publiken och liksom sträcka fram micken? Och
ja, men det är så mysigt. Det är det mysigaste jag vet. Har du sett när Ricky Martin är med i Allsång på Skansen? Det är alltså det fetaste jag någonsin har sett. Det är så häftigt. Och sen att få sjunga allsång, det är så mysigt.
Kan du avslöja vilken låt av allt?
Jag vet inte om jag får det, men En kväll i juni med Lasse Berghagen. Den har jag gjort här förut. Så det ska bli väldigt kul att få göra den igen.
Och mysigt tycker också Aniston Demina. Han är en av alla som ska vara med i Allsång på Skansen i sommar. Artisten och mångsysslaren Aniston Demina. Han är med den 8 juli. Och han intervjuades här av Felix Österpersonen.
Mm. Och då ska vi strax släppa in kvart i fem ekot. Och sen är vi tillbaka igen efter klockan 17. Los Angeles står först på listan. Efter 4 dygn av protester så mobiliserar ju nu Donald Trump militären. Vi ska prata om vad det betyder.
Och så om belastningsattackerna som bland annat SVT har drabbats av. Vad betyder det här i ett större perspektiv?
Mm. Mycket att lyssna på. Var med oss igen efter klockan 17.
Många döda och skadade efter skolskjutningen i Österrike. EU kommer med nytt sanktionspaket mot Ryssland. Och så är det dags att ta ton på Skansen igen.
Stockholm i mitt hjärta, låt mig välkomna.
Vi ska höra några av artisterna som ska leda sommarens allsång i kvart i fem ekot idag med mig, Angela Wiesedelar. Och vi börjar alltså i Österrike där flera personer dödades i en skjutning på en skola i staden Graz i förmiddags. Många har också skadats och flera av dem allvarligt. Jag har med mig nu vår korrespondent Daniel Alling. Vad är det senaste om det som hänt?
Ja, det har bekräftats nu av polisen att 9 personer, de flesta elever på skolan, sköts ihjäl i förmiddags när en misstänkt gärningsperson kom in på skolan, gick in i 2 klassrum och sköt vilt omkring sig med 2 vapen. Och den misstänkte gärningsmannen sköt sig själv till döds sen också senare inne på en toalett i skolan. Så sammanlagt har 10 personer dödats i den här hemska gärningen. Och ytterligare 12 personer är alltså skadade, varav 2 mycket, mycket svårt. Så vi får se om de överlever. Det är det vi vet. Den här 21-årige mannen är alltså misstänkt gärningsperson och är också död alltså.
Vilka reaktioner har kommit på det här dådet hittills?
Ja, det här är ju stor bestörtning i landet. Det här är det värsta i skolskjutningsväg som har hänt i Österrike. Och det har utlysts 3 dagars landsorg i landet. Det är mycket ovanligt det. Och imorgon kommer också en nationell tyst minut att genomföras. Och förbundskansler Christian Stocker, kristdemokrat, var på plats i Graz i eftermiddag och höll presskonferens och sa då bland annat följande.
Dieser heutige Tag ist ein dunkler Tag in der Geschichte unseres Landes. Der Amoklauf an einer Schule hier in Graz, dem Borg 3 Schützengasse, ist eine nationale Tragödie.
Ja, han kallar det helt enkelt för en svart dag i Österrikes historia och för en nationell tragedi.
Vad vet man om den här gärningsmannen och vapnet eller vapnen som han använde?
Ja, uppenbarligen är det en 21-årig man från Graz-området, någonstans i närområdet alltså. Han var tidigare elev på skolan, avbröt och studierna, tog aldrig examen. Han hade 2 vapen med sig in på skolan och hade licens för båda. Hans motiv dock utreds fortfarande.
Och hur utreder polisen det här? Är det fråga om, vilken rubricering är det fråga om?
Det vet vi ännu inte. Jag antar att det kommer inte genomföras någon rättegång eller sånt där, utan den här mannen genomförde ju det här dådet själv, hade inga medhjälpare vad vi vet, men förmodligen så får man betrakta det här som mord på 9 personer.
Vår korrespondent Daniel Alling, tack. Vi ska fortsätta till Gaza nu. Antalet dödade palestinier vid den israeliska amerikanska matutdelningscentraler fortsätter att öka. Och enligt hälsodepartementet i Gaza har 36 människor dödats och över 200 skadats i samband med att den israeliska armén idag öppnade eld vid flera sådana här distributionscentrum i Gaza. Den israeliska armén uppger till Ekot att man sköt varningsskott mot vad man kallar för misstänkta, som utgjorde ett hot mot de israeliska trupperna.
Bilderna på slitna ambulanser som transporterar dödade och skadade till delvis fungerande och sönderbombade sjukhus upprepar sig dag för dag i Gaza. Även idag har människor i Gaza som försökt ta sig till matutdelningsställen skjutits till döds av israelisk militär vid olika distributionscenter i både södra och mellersta Gaza. Centren tillhör det kontroversiella israelisk-amerikanska stiftelsen Gaza Humanitarian Foundation. De flesta skadade och dödade utsattes för beskjutning av den israeliska armén vid så kallade Netzarim-korridoren, som Israel den ena stunden beskriver som en stridszon och den andra som ett område där humanitärt bistånd delas ut. Området är plöjt och svårt att ta sig igenom både till fots och med bil, vilket försvårar att ambulanserna når skadade i tid. Det berättar läkaren Mohammed Abu Safia till nyhetsbyrån Reuters. Läkaren Abu Salmiya larmar om att flera av de skadade kommer avlida på grund av brist på mediciner och medicinsk utrustning. Den israeliska armén uppger till Ekot att man känner till rapporter om flera personer som skadades i området när armén, citat, sköt varningsskott mot misstänkta som utgjorde ett hot mot trupperna. Samar Hadros, Jerusalem.
Aktivisten Greta Thunberg har nu landat i Paris efter att hon deporterats från Israel med flyg. Thunberg och andra aktivister var på väg med en båt till Gaza när de greps. Och i en intervju med BBC säger Thunberg att israelisk militär kidnappade dem på internationellt vatten.
Made it very clear in my testimony that we were kidnapped on international waters and brought there against our own will into Israel.
Thunberg var på väg mot Gazaremsan med andra aktivister på en båt med förnödenheter när de frihetsberövades av israelisk militär. Thunberg säger att målet med kampanjen via Freedom Flotilla var att få in nödhjälp till Gaza och att få upp världens ögon för situationen för palestinier i Gaza.
This was a mission of trying to once again, the Freedom Flotilla coalition has been continuously sending boats aiming to break the siege and open up a humanitarian corridor since 2008. And this was one of those missions.
Ekot söker Greta Thunberg.
Reporter Helena Gailani. Vi ska till Bryssel nu och det ska handla om EU:s sanktioner mot Ryssland.
Russia's goal is not peace, it is to impose the rule of might. Therefore we are ramping up pressure on Russia, including through further robust sanctions.
Ja, så lät det för en stund sedan när EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen la fram EU:s 18:e sanktionspaket. Vår korrespondent Andreas Liljeheden i Bryssel, vad innehåller det här paketet?
Ja, det är ett paket som kommissionen föreslår då som riktar in sig på två stora sektorer kan man säga. Det ena är energi och det andra är banker. Och på energiområdet så är det egentligen flera åtgärder. Dels ett lägre pristak på olja som EU vill se. Man har ju redan ett pristak på rysk olja som ligger på $60 per fat. Det vill man sänka till $45 per fat. Sen så vill man också rikta nya sanktioner mot den ryska skuggflottan. Fler fartyg i den flottan som används då för att runda EUs existerande oljesanktioner. Och sen så vill man också se ett förbud för företag i EU att genomföra transaktioner kopplade till gasledningen Nord Stream. Och det där är intressant för eftersom det är vissa som har nämnt att man skulle potentiellt kunna köra igång den där ledningen igen, köpa gas från Ryssland, men med de här sanktionerna så vill kommissionen stänga den Nord Stream-dörren för gott egentligen. Sen på bankområdet så är det framförallt transaktionsförbud då för ytterligare 22 ryska banker.
Du nämnde sänkt pristak på olja. Kommer det att få någon effekt?
Ja, det är en bra fråga. Von der Leyen sa själv att man vill sänka pristaket för att anpassa till rådande marknadspris. Det vill säga att inte göra det lika lönsamt för Ryssland att sälja sin olja, minska inkomsterna till den ryska krigskassan. Men när jag har pratat tidigare med energiexperter så har de velat se ett betydligt lägre pristak eftersom produktionskostnaden för rysk olja i snitt ligger runt $15 per fat enligt de experterna. Så att Ryssland skulle ju fortfarande göra en vinst här även om man sänker priset eller taket till $45 per fat. Sen är inte detta någonting som EU gör helt på egen hand utan man vill, som man har gjort tidigare, samordna detta med andra länder. Det här diskuteras inom G7-kretsen, det vill säga även med USA. Och det är också ett G7-möte i Kanada i början av nästa vecka där den här frågan ska diskuteras.
Lite kort nu, tror du att man kommer kunna enas om det här med USA?
Det finns stora förhoppningar om det. Vi har ju den republikanska senatorn Lindsey Graham som jobbar med amerikanska sanktioner mot Ryssland, har föreslagit jättehöga tullar på 500% mot Ryssland, och Graham var också i Bryssel förra veckan, och det finns en stor förhoppning att man ska gemensamt då öka pressen på Ryssland, tvinga Putin till förhandlingsbordet.
Tack för det, vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Här i Sverige ska regeringen få ökad makt vid allvarliga kriser i fredstid, som till exempel naturkatastrofer, terroristattacker eller pandemier. Detta enligt ett förslag om ändringar i grundlagen som regeringen lämnat till riksdagen idag. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet stödjer förslaget, som innebär att en regering i ett allvarligt krisläge ska kunna fatta beslut som normalt sett skulle ha tagits av riksdagen. Regeringens beslut ska i efterhand prövas av riksdagen. Var femte elev känner sig otrygg i skolan, det visar en ny rapport från Skolverket. 10-årige Benjamin kommer ihåg att han kände sig lite otrygg när han var ny elev på sin skola.
Jag blev lite otrygg när jag skulle börja den här skolan, för jag började i tvåan. När jag var ny, då kändes det obehagligt och läskigt. Nya personer i skolan.
Majoriteten av grundskoleeleverna känner sig alltid eller oftast trygga i skolan. Men 2 av 10 elever känner sig bara ibland, sällan eller aldrig trygga i skolan. Det visar Skolverkets nya rapport. Och det här är allvarligt, menar Thomas Furusten, som är undervisningsråd på Skolverket och författare till rapporten.
Det ska ju vara nolltolerans mot rädsla i skolan. Så det är klart att vi ser allvarligt på det.
Det är även många elever som känner sig rädda.
Rapporten visar också att ungefär var tionde elev, både i grundskolan och gymnasieskolan, återkommande upplever rädsla i skolmiljön. Och det är framförallt yngre elever som upplever att de känner sig rädda i skolan.
Och att vara rädd i skolan är ännu allvarligare än att vara otrygg, menar Thomas Furusten. Det skiljer sig dock åt mycket mellan olika skolor.
Det finns skolor där i princip alla elever känner sig trygga, och det finns skolor där inte ens hälften av eleverna känner sig trygga. Så att det är verkligen stora skillnader mellan skolor här.
Och 10-åriga Folke har en idé på vad man kan göra om man känner sig otrygg.
Prata med vuxen. Ja, släpp till.
Folkes kompis Dante tycker dock att de vuxna behöver sprida ut sig lite mer över skolgården på rasterna.
Vuxna står ju mest liksom på en viss plats. De borde spridas ut lite mer. Just det. Så att de kan se allt.
Och för att komma till rätta med problemet att många elever känner sig otrygga är det viktigt just att lärare agerar så fort de ser att någon blir utsatt för en kränkning eller mobbning, säger Thomas Furusten.
Om skolpersonal inte agerar kraftfullt när en elev blir utsatt så riskerar det att skapa en kultur på skolan där olika kränkningar normaliseras.
säger Thomas Furusten på Skolverket, reporter Elsa Ivarsson. Och nu ska vi få lite sommarkänsla i Kvart i fem ekot. Ja, om 2 veckor så är det dags igen. Då börjar årets upplaga av Allsång på Skansen. Allsången blir den 90:e i ordningen och vår reporter var där när programledare Pernilla Wahlgren avslöjade årets artister idag.
Ingen sommar utan Allsång på Skansen!
Sara Larsson, Darin, Kai, Ison och Fille, Lisa Nilsson och Grekasso. Ja, det är bara några av de artister som kommer gästa Allsången i årets säsong. Och en nyskapad akt som nyligen släppt sång ihop och också kommer gästa programmet är de här.
Stockholm i mitt hjärta, låt mig be.
Bakom skönsången ligger Niklas Strömstedt och Johanna Frostling. Strömstedt känd från GES och sin solokarriär och Frostling nu senast från bandet Klara och jag.
Vi sågs på en nyårsmiddag förra året och sen så efter det så skrev jag till Niklas och frågade om han kunde tänka sig att skriva någonting ihop.
Och då kände jag så här, en ung människa som hör av sig till mig och vill skriva, jag kan inte missa den chansen.
Och i program 1 kommer tittarna få se artisten Daniela Ratana som beskriver sig själv som en stor allsångsälskare.
Min pappa brukade spela här när jag var liten, trumpet. Och min faste jobbade här och alla pappas ex. Så att det här har verkligen varit min stor del av min uppväxt, att sitta i publiken.
Ratana bjussade också generöst radion på info om vilken allsångslåt hon valt.
Är det hemligt?
Säg det till mig.
Okej, är du beredd? När vindarna viskar mitt namn, Roger Pontare.
Ja, ni vet vad ni hörde först. Reporter här var Felix Österpersonne. Så har vi en väderprognos. Imorgon får Götaland och Västra Svealand växlande molnighet och mest uppehåll. Över Östra Svealand och Södra Norrland mycket moln och regn rör sig långsamt åt nordost. Över norra Norrland mulnar det söderifrån och det kommer regn i fjällen med inslag av snö. Det blir från runt 10-15 grader i söder till mellan 0 och 13 grader i norr. Och den väderprognosen får avsluta Kvart i fem ekot denna tisdag. Producent var Emil Östman.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1, vår andra timme.
Först Los Angeles, efter 4 dygn av protester. Nu mobiliserar Donald Trump militären.
Och sen om Ekots avslöjande idag om mejlet från förre Turkiet-ambassadören Mikael Sahlin.
Ja, han ska ha legat bakom gripandet av en toppdiplomat och en svensk-kurdisk företrädare. Mikael Sahlin, han är med oss direkt om ungefär 10 minuter.
Och så Katarina Gunnarssons reportageserie från Eskilstuna.
Och så hinner vi med SVT och cyberattackerna och Iraks flygplats i Mosul som öppnar igen idag.
Helena Groll och Helene Benno här.
Dramatiska scener i Los Angeles, hör ni här, där protesterna nu går in på 4:e dygnet och som riktas mot migrationsmyndigheterna ICE och deras räder i framförallt latinodominerade områden.
Och där nu president Donald Trump alltså beordrat in nationalgardet och nu också mobiliserar militären. 700 marinkårssoldater skickas till Los Angeles.
Roger Wilson, vår USA-korrespondent. Det är tidig morgon i Los Angeles, 4:e dygnet. Hur vill du beskriva läget nu?
Ja, Los Angeles vaknar upp till ännu en morgon där området downtown är märkt av protesterna. Rent bokstavligt talat, det är graffiti och slagord målade på nästan alla väggar i de här kvarteren där där de sista uppgörelserna mellan demonstranter och polis har skett, inträffade sent igår kväll. Runt hörnet här så står det en man och målar över slagorden. Det är en arbetsuppgift som han får utföra varje morgon numera. Men det var lite lugnare trots allt igår, lite mindre demonstranter utanför den federala byggnaden. Men jag hörde polissirener och polishelikoptrar långt in på natten.
700 marinkårssoldater skickar alltså president Trump. Hur motiverar han det?
Ja, från början var ju signalerna att de här marinkårssoldaterna skulle fungera som en slags överlappning i väntan på att alla medlemmar av nationalgardet som Donald Trump skickat hit skulle anlända. Men nu tycker jag det talas lite mindre om det. Det är mycket möjligt att de kanske får stanna kvar. Tanken med både nationalgardets närvaro och den militära närvaron, det är ju att man ska skydda de federala byggnaderna, och man ska också se till så att de federalt anställda på migrationsmyndigheten ska kunna utföra sitt arbete, vilket alltså är att gripa papperslösa som sen ska deporteras. De dramatiska scenerna, om de inte sker direkt utanför den federala byggnaden, de dramatiska scenerna mellan polis och demonstranter, det är främst Los Angeles-polisen, eller helt och hållet Los Angeles-polisen och poliser från närliggande områden som sköter det arbetet. Så man har inte satt in nationalgardet i stor utsträckning mot själva demonstrationerna.
Men ändå, du träffade en demonstrant som inte skrädde orden när han kommenterade just nationalgardets närvaro.
They need to get the fuck out of here. I mean, made in USA doesn't mean made by Americans. We rely on these people every day. We exploit them every day. It's fucked up. Let them go. I got employees. I got friends that are undocumented. I mean, they're not going after just criminals.
But aren't there a risk, you know, that there's going to be more violence here?
That's what they want. That's what they want. Unfortunately, that's what they're going to get.
Roger Wilson, vad är det de säger här?
Ja, den här mannen som jag pratade med och som hade munskydd på sig, det kanske därför det låter lite speciellt när han pratar. Ja, han sa att han bara ville att nationalgardet ska dra härifrån. Att, han talade om att saker som är framställda i USA inte nödvändigtvis är framställda av amerikaner. Att en stor del av arbetsstyrkan, framförallt här nere i Los Angeles och i Kalifornien, består av papperslösa migranter, han har själv anställda, vänner som är det. Och jag tror det är därför också som den här frågan är så laddad, framförallt här i Los Angeles. Papperslösa migranter, det är personer som folk känner eller arbetar med eller har anställda. Det är ingenting som är främmande här i en del av landet. Alltså i Los Angeles räknar man med att ungefär hälften har bakgrund i Latinamerika, och kanske så många som en tredjedel är utlandsfödda.
Säger Roger Wilson, som alltså är på plats i Los Angeles. Mm.
Och med oss nu också Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Ja, 4 dygn av protester där presidenten nu har kallat in både nationalgardet och marinkårssoldater. Hur anmärkningsvärt är det här, tycker du?
Det är anmärkningsvärt att dels att han har federaliserat det kaliforniska nationalgardet, men ännu mer att han kallar in den federala armén med marinkårssoldater ska komma in på Los Angeles gator.
Men just det att presidenten kallar in militären då som sätts in mot landets egna invånare, vad krävs för att han ska kunna göra det?
Ja, det är mycket omdiskuterat. Det finns en lag som antogs efter det amerikanska inbördeskriget som förbjuder amerikansk federal militär att sättas in för att hålla ordning inom landet. Det är mycket ordnat, och det kan under bara väldigt exceptionella omständigheter ska det kunna ske. Och det kommer bli, om vi får faktiskt få se med marinkårssoldater, federala marinkårssoldater marschera på Los Angeles gator, kommer det bli mycket omdiskuterat och omtvistat och kontroversiellt. Ja.
Vad skulle det betyda, tror du, att se marinkårssoldater på Los Angeles gator?
Ja, det betyder ju att man säger att de ordinarie styrkorna som ska upprätthålla ordningen, det vill säga de lokala polismyndigheterna, vi hörde Roger säga att det var mest sådana som han hade sett då, i Los Angeles, det är de som ska hålla ordning på vad som händer på gator och torg, så att säga. Och det betyder att, och det säger ju Los Angeles polischef själv, att vi klarar av det här, och guvernören i Los Angeles säger är det Kalifornien säger att de här styrkorna behövs inte. Vi behöver inte den federala regeringen komma in här och hjälpa oss eller ta över.
Mm. Donald Trump har ju också hänvisat till en lagregel som inte har tillämpats sedan 1965. Vi har kommit tillbaka till det i vår rapportering också. Vad var det som hände då? Ska vi bara påminna om det?
Det har ju, alltså den här federaliseringen av nationalgardet har ju använts för att skydda befolkning ibland när det har varit väldigt hårda strider. Presidenter har till exempel under medborgarrättstiden så kunde nationalgardet federaliseras för att skydda till exempel svarta studenter som skulle antas vid universitet och se till att de kunde antas vid universitet. På det sättet har den också använts, så att säga.
Mm. Du, och det var ju då Lyndon Johnson i Alabama som han var president och som gav order om att försvara svarta demonstranter mot Alabamas poliskår. Finns det något annat om du tittar tillbaka i historien som går att jämföra med det som händer nu, tycker du?
Ja, det har ju alltid funnits turbulens i USA, mycket demonstrationer och mycket konflikt över kring vissa områden. I Kalifornien så finns ju till exempel Rodney King, den svarta bilisten Rodney King som blev misshandlad på Los Angeles motorvägar, de enorma upplopp och uppror som följde på det. Vi kommer ihåg mordet på George Floyd i Minneapolis som också ledde till väldigt stora demonstrationer, väldigt starka känslor. Mycket av det här rör frågor om etnicitet och ras. Och nu har vi ju igen i Kalifornien här försöka deportera. Det som ligger i grunden till det här är att man vill deportera de papperslösa immigranterna som finns i Los Angeles och som spelar en väldigt stor roll för den lokala ekonomin i södra Kalifornien.
Mm. Säger Dag Blank, alltså professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet.
Och Roger Wilson, du är alltså i Los Angeles, guvernören där i Kalifornien, Gavin Newsom. Han menar ju att det som sker är olagligt. Vad tänker han göra nu?
Ja, han har redan aviserat att han ska gå till domstol när det gällde de första 2000 ur nationalgardet som då placerades här eller på beordrades hit mot hans vilja, och han har sagt att han har tänkt göra någonting liknande med militärinsatsen, och det här har utvecklats till ett ordkrig mellan Donald Trump och Gavin Newsom. Newsom som tidigare varit väldigt kritisk till Trump har hållit tillbaka lite efter bränderna här i Los Angeles i januari. Beroende av federalt stöd och stöd av Trump-administrationen har gjort att han har hållit en ganska låg profil. Den låga profilen är definitivt borta nu, och nu är det en full konflikt mellan Kaliforniens ledande politiker och Trump-administrationen.
Och det här missnöjet då som man ser på Los Angeles gator.